Jag ska läsa en text ifrån Lukas evangeliet och det är det 6:e kapitlet, vers 20-26. Det är ju den text som gällde för en av dagarna under den helgonahelgen, som vart gudstjänst som tyvärr vart inställd då efter att coronan bröt ut på nytt. Men den håller nog i generell mening också, så att vi lägger ut den här alldeles fantastiska, ganska kända texten också. Saligprisningarna alltså ifrån Lukas evangeliet. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa dem: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ett namn avskytt. Gläd er den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Amen. Bilden är ju extremt svart om man menar att jordisk framgång, det är någonting att hoppas på. Bengt Wennman sa en gång i en diskussion om församlingstillväxt, där ett antal deltagare blev väldigt exalterade vid tanken på varför det inte blev några nya väckelser. Wennman sa då att det står ingenstans i Bibeln att församlingarna är lovade några väckelser. Det enda Jesus lovar, säger han, det är att man ska få uppleva lidande. Och det tål kanske att tänka på i en tid där framgång mäts med mer i siffror än i insikt och vishet och hopp. Läser man de här saligprisningarna bak och fram, alltså man läser dem liksom tvärtom, läser dess motsatser, ja men då blir det ju precis på det sätt som vi normalt betraktar lycka i ett modernt välfärdssamhälle. Saliga är de som är rika. Saliga är de som är mätta. Saliga om man skrattar mycket och är trygg och fri. Saliga när man för människosonens skull älskar er och ger er uppmärksamhet, gör ert namn berömt. Salig den församling som vinner gott rykte i världen. Och man kan ju undra vad Jesus menar. Menar han att den kristna församlingen ska sträva efter problem? Menar han att det är andligt meriterande att lida? Att vara förtalad, vara fattig och utan framgång? Jag vill vara väldigt tydlig på den punkten här. Det menar han inte. Det finns inget egenvärde i lidande. Paulus säger också i Romarbrevet att död och lidande i den här världen i sig är självt är utan mening. Lidandet kan få en mening naturligtvis som en följd, men det är en annan sak. Däremot så kan man aldrig motivera konflikter eller lidande, fattigdom och död med ett högre syfte. Alltså lidandet är ingen betalning för något. Alltså om det vore det, i så fall för vad? Martyriet har heller inget egenvärde. Det är inte eftersträvansvärt, om man säger så. Det finns däremot människor som under särskilda omständigheter lidit martyrdöd och på grund av det förtjänar en särskild respekt. Men det är långt ifrån alla. Vi vet att idag, just i den här tiden, så finns det extrema grupper som anser att martyriet är en betalning för en salighet utan ände och därför se till att ge sig in i konflikter där de mer eller mindre garanterat dör. Om vi liknar lärjungaskapet, den kristna efterföljaren vid en resa, så kan man ju å ena sidan beskriva hur man ska färdas på denna resa för att komma fram. Till exempel, man ska köra fort, eller man ska åka bil, eller åka med flygplan, eller rida på häst, eller vad som helst. Å andra sidan så kan man ju också beskriva vägens beskaffenhet, det vill säga man talar om hur vägen ser ut. Att den är smal, eller den är gropig, eller den är bred, eller den är slät och rak, eller vad det nu är. Och det kan ju vara bra att veta det, att man är förberedd på det när man ska resa. Till exempel, när man ska åka ifrån stan till Kållandsö, eller tvärtom, så är ju vägen här ute ibland igensnöad, även om det inte sker så ofta nu för tiden. Men då måste man ju vara beredd på det. Och då anpassar man resan efter det. Ser till att man har vinterdäck och snöskovor med sig och så vidare. Farkostens beskaffenhet kan ju också ha av betydelse, vara av betydelse. Bilen eller flygplanet eller vad det kan vara kan ha så allvarliga brister att i sig gör att man riskerar att haverera, eller hur? När Jesus beskriver det han gör så är det inte liksom på vilket sätt vi ska ta oss fram på denna väg. I så fall skulle han ju menar att vi faktiskt skulle söka bekymmer av det skälet att det lönar sig, eller hur? Hur vi ska ta oss fram berättar han på andra ställen, nämligen till exempel älska era fiender, gör gott mot alla, var barmhärtiga som er fader i himlen är barmhärtig, och så vidare. Här talar han däremot om hur resan i sig själv är beskaffad. Det handlar alltså om framkomligheten. Det handlar också om farkostens beskaffenhet. Alltså de förutsättningar som råder och som du faktiskt äger. I ditt och mitt fall så är det fordon vi så att säga färdas i ingenting annat än de omständigheter som vi just nu har som människor. Sådana som vi är. Det vill säga dödliga, vanliga och bristfälliga. Jesus har ett växande antal åhörare som med stigande hopp inser att de av nåd fått kalla sig för Guds barn och kommer att nå det himmelrike som tidigare varit förunnat då bara ett fåtal så kallade rättfärdiga. Det han vill säga dem är följande: om du med detta hoppas att vinna fördelar eller åberopa fördelar som med världens mått kallas lycka och salighet, rikedom, framgång och hälsa, så vill jag att du glömmer det. Naturligtvis är vägen inte oframkomlig överallt och alltid, men oavsett hur väl man lyckas trixa sig förbi de här hindren, hur mycket man än sluppit utstå, så undgår det väl ingen att verkligheten där vi framlever våra liv är ytterst osympatisk emellanåt och inte ens under de allra bästa förutsättningarna har någon ännu lyckats undkomma döden. Och det visste man givetvis på den tiden också. Men den märkligaste delen i den här texten är kanske detta. Gläd er på den dagen och dansa och fröjd till er lön blir stor i himlen. Jesus säger att om det nu ser ut som det gör i den här världen och i synnerhet på den väg vi ska fara, så ska vi ändå vara glada och dansa av fröjd den dag vi kör fast riktigt ordentligt. Och då kan man ju fråga sig, vad i hela världen är det som är så roligt med det då? Jo, den goda nyheten är att även om vägen ur vårt perspektiv är oframkomlig och även om våra mänskliga farkoster är så bristfälliga att de aldrig skulle klara av till exempel en landning eller en garagning i evig bemärkelse så kommer vi ändå fram. Hur kan det komma sig? Jo, vi slipper köra själva. Eftersom det ser ut som det gör har Jesus lovat att köra själv. Förutsättningen är bara att vi vågar sätta oss bredvid och åka med. Vi var med om en ganska intressant situation, jag och Inghar Fremberg en gång. Vi skulle göra vår första gruppresa till Iran och bestämde oss för att flyga med Iran Air. Vi åkte ner till Göteborg och träffade trevliga människor där på Iran Airs kontor. Och där förklarade man för oss då, eftersom det inte var så många västerlänningar som åkte då med Iran Air till Iran, utan mest svenska iranier, så sa han så här att på grund av restriktionerna som gäller i landet så är våra flygplan inte riktigt av den höga standard som kanske andra flygbolag har. De fungerar, de är bra och så, men de är lite äldre och så här. Och sen var det liksom, det klack till i den här kvinnan som skulle berätta detta, och hon sa till slut, som hon kom på det, ja, och för övrigt så har vi ju så fruktansvärt skickliga piloter, sa hon. Och så kom man på en sak till, och ni har väl sett kanske det här videoklippet hur ett plan från Iran Air landar utan att noshjulet har fällts ner, och piloten är så skicklig så att han får ner den då. Det kanske inte var riktigt det vi ville höra i den här situationen. Jag menar, om du ska flyga någonstans och så säger någon så här, ja, våra flygplan är, de är inte så vidare, men piloterna är bra. Vi reste i alla fall med Iran Air för att de flög varje vecka ifrån Göteborg och varje vecka ifrån Stockholm och till många andra destinationer runt om i världen då. Och det hände väl inte så mycket saker, men jag tittade i alla fall på det där klippet. Och det var onekligen rätt så imponerande att se hur planet går ner, noshjulet har inte gått ut, och piloten lyckas balansera det här planet så skickligt så att till slut så står det still, och då tippar nosen ner i landningsbanan och alla kan kliva ut oskadda. Den där piloten var värd medalj av guld, alla kategorier, för sin skicklighet. Och jag förstår också passagerarna om de dansade av fröjd när de klev av det där planet. Men det är en bra bild. Vi är resenärer i bristfälliga farkoster på resa genom ett livsfarligt luftrum. Det är sanningen. Och världens sätt att mäta framgång, framkomlighet och lycka håller inte i ett evighetsperspektiv. Vi kan nå vilka framgångar som helst. Men bildligt talat så saknar vi alla det noshjul som krävs för att en landning i evig bemärkelse ska kunna ske. Och utan en överlägsen pilot så spelar det ingen roll hur starka vi är i oss själva. Ser det illa ut? Jo, det gör det. Otvivelaktigt ser det illa ut, men jubla och dansa av fröjd. För när vi går in för landning så är vi ändå i säkra händer. Kort sammanfattning då av vad jag sagt. Jesus är fullkomligt uppriktig. Han ger oss det svartaste tänkbara scenariet. Han visar oss på vägen och säger att den är svårframkomlig och den är livsfarlig. Han pekar på fordonet och vi ser direkt att här finns det så många påtagliga brister att det skulle inte ens fungera under de bästa omständigheter. Och sen säger han, varsågod och sitt, jag kör och vi kommer fram. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.